Nåd vare med er alla och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Gud, öppna hjärtedörren min. Låt ordet gå i hjärtat in. Ditt rena ord bevara där, så att ditt barn jag alltid är. Vi ber dig om din nåd och välsignelse över denna stund kring ditt ord. Ge oss öron som hör, ögon som ser, och öppna du våra hjärtan för dina sanningar. Detta ber vi om i Jesu namn. Som predikotext ska vi läsa några verser från profeten Jeremias bok. Vi ska läsa verserna 11 till och med 14. Och där lyder orden så i vår Herres och Frälsares namn. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er. Från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Amen. Herre, helga oss i sanning. Ditt ord är en evig sanning. Amen. Kära församling, kära vänner i Kristus Jesus. I den korta texten som vi precis läste så ingjuter profeten Jeremia hopp för sitt folk. De var förda till som fångar långt bort från Israel till Babylon, till kung Nebukadnessar. Kungar och kungliga domstolar, det är ju inte en del av vår vardag. Men det har funnits tider då människors liv nästan helt vilade i kungens händer. Men för de flesta av oss är dessa dagar förbi. Kungen på den tiden, om vi går tillbaka några hundra år, han var hög och uppsatt. Han satt på en tron högt över alla andra så att det inte fanns någon som helst tvekan om vem det var som bestämde. Han var, för att säga, alla herrars herre. Hans tron, och det ser vi ofta i bilder, var belägen i en stor hall och han var omringad av tjänare, rådgivare och livvakter. När någon kom och skulle besöka och samtala med den här kungen, då var det inte bara att kliva på och börja prata. Först måste man meddelas. Var kungen på gott humör så kunde han ge audiens och personen kunde då efter många om och men få framföra sin sak. Kära vänner, i Guds rike är det helt annorlunda. Kungen i Guds rike, han ser främst till de svaga. Han låter alltid dem komma först. Han har jouröppet 24 timmar om dygnet. Och audiensen är aldrig en lång procedur, utan den har arvtagaren, hans son, klarat av långt innan du kom. Och därför säger nu denne kungen till alla oss som är samlade här denna söndag i Vasa: kom, kom till mig, alla ni som arbetar och bär på bördor. Denne kung, han har verkligen, som vi läste hos profeten, fridens tankar om oss. Inget ärende är en struntsak så att han inte lyssnar. Och inget ärende är heller för stort så att han inte kan hjälpa. Och det som är det underbara med detta Guds rike, det är att alla vi får vara medborgare där, gratis, fritt och för intet. Vi får vara medborgare där genom hans son, som har övertagit makten och bestämmanderätten i detta rike. Och till honom så ber vi varje kväll: ty ditt är riket, makten och härligheten. Den är kung, han är underbar. När ängeln Gabriel meddelade födelsen av denne kungen så sa han: hans rike tar aldrig slut. Och när denne kung gjorde sitt sista statsbesök i Jerusalem och han stod där med en törnekrona och Pilatus undrade: vad är du för egentligen för kung över för rike? Då sa han: mitt rike är inte av denna världen. Kristi rike, det är till skillnad från alla andra rike ett nådens rike där gåvorna delas ut. Inträdet i detta rike är också unikt. Jesus talade till den lärde Nikodemus, rådsherren: om man inte blir född av vatten och ande så kan man inte komma in i Guds rike. Och nu vill denne kung att du som lyssnar ska vara med här. Hur svårt och ibland besvärligt det kunde vara, det fick herren Jesus höra flera gånger. Han försökte om och om igen tala om detta rike för sina lärjungar. Jesus fick säga till sina lärjungar: frukta inte, du lilla jord, ty det har behagat min fader att ge er riket. Det är detta rike som vi ber om när vi också varje kväll läser: tillkomme ditt rike. Om vi nu ska förstå bönen, om vi nu ska förstå varför vi ber, då måste vi känna till kungen i detta rike. Vi måste förstå vad som gäller där. Gör vi inte det, då förstår vi inte hans språk och då kan vi inte heller tala med honom. I detta rike så finns tre medhjälpare som alltid står beredda för dig och oss allihopa. Gud vår fader, som tänker oss på oss, försörjer oss rikligen med mat och kläder och allt vad vi behöver. Om Jesus, som vi får kasta alla våra bekymmer på, och den heliga ande som bär våra tankar till Gud. Hela treenigheten vill rädda din återlösta själ. Allt detta hjälper oss att förstå dagens viktiga ämne, nämligen bönen och vad den är. Bönen, det är inte, och här har vi svårt, kära vänner, det är inte att bestämma över Gud. Det är inte att ställa krav på Gud eller hävda sin rätt. Gud har aldrig och kommer aldrig att behöva stödundervisning. När vi ser bönen som ett redskap för vår egen vilja, då samlas frågorna. Varför sker detta? Varför sker det inte som jag ber? Varför svarar inte Gud? Hör han inte? Vill han inte? Och då kommer hans motståndare, frestaren, snabbt fram med svaret: han kan inte, han finns inte, han vill inte. Så är det. Att be, det är att be som Jesus bad. Att öppna sitt hjärta i tro med allt som tynger och allt som trycker. Allt som bekymrar och allt som gnager. Att komma inför Gud, det är också, och det tänker vi kanske inte så ofta på och det glömmer vi oftast, det är att tacka för allt vi har. Vi tar för givet att vi får resa oss upp denna morgon. Vi tar oss för givet att vi kan åka hit. Men Guds nåd är det att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut på hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Jesus själv, han bad på bestämda tider. Vi läser evangelierna. Han kunde gå upp på ett berg. Han kunde stanna hela natten. Han gick avsides, läser vi också, till en öde trakt. Han ville bli ensam med sin far. Vi läser att Jesus bad bordsböner. Han knäppte sina händer. Han böjde knä i Getsemane örtagård. Att be i Jesu namn betyder att be som Jesus bad. Vi behöver också gå avsides. Vi behöver stänga dörren om oss för att be. En bra hjälp, brukar jag säga till mina församlingsbor, det är att komma i god tid till gudstjänsten. Var och en måste finna sin böneplats där samtalet med Gud sker. I min barndom så kallades lokalerna som den kristna samlade sig i ömsom för missionshus och ömsom för bönehus. Det var där man bad till Gud. Och det var där samtalet handlade inte om ditt och datt, utan det handlade om Guds ord och hans mening med oss och våra liv. Att verkligen be i Jesu namn, det betyder alltså inte bara att be då och då, eller lite som anden faller på, för att uttrycka sig slarvigt. Aposteln Jakob förmanar sina medkristna, och han poängterar en viktig sak. Ni ber, men ni får inget. Varför? Ni ber illa. För att slösa bort det på era njutningar. Inför Gud får vi komma med våra egna ord. Vi får komma med redan formulerade böner. Vi får komma med psalmer och vi får komma med hymner. Långt innan Google Translate fanns så verkade den helige ande som översättare. För vad står det i Romarbrevet? Där du stakar dig, tar han vid. Anden kommer vår svaghet till hjälp. Själv vet vi inte vad vi ska bedja. Men det han ber för oss med outsägliga suckar som ingen kan mäta i ord. I Bibeln så har vi den förnämsta och förnämligaste av alla böneskatter, som vi vet att Herren Jesus själv använde sig av många gånger. Det finns psalmer för alla behov. Det finns psalmer för att tacka och det finns psalmer för att lova. Det finns psalmer för nöd. Det finns psalmer för bekymmer. Men ett ska du veta, Gud hör din bön. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Vi läser orden i Hebreerbrevet 12:2. Det kristna livet kan liknas, och det gör aposteln Paulus också, vid en tävlingskamp. Där det gäller inte att ge upp. Vi uppmanas att se på Jesus som sitter på högra sidan om Guds tron. Då får vi hjälp. Vi vet att han säger, i min faders hus är det många boningar. Och om det inte hade funnits det, då hade jag sagt det. Vi får be ofta, vi får aldrig förtröttas. Vi får inte förlora modet. Det är viktigt i det kristna bönelivet. Bedjan oavlåtligen, säger aposteln. Profetens ord som vi hörde i predikotexten ger tröst. Israels barn, de var fångar. De var fångar i ett främmande land. Utan sociala förmåner eller rättigheter. Friheten var beskuren. Inget tempel. Gud kändes långt borta. Där i Babel skulle de spendera och tillbringa många år innan de fick vända tillbaka. Det finns en sång som jag sjung för länge sedan, och jag säkert många av er sjunger. Långt från mitt hem jag vandrar här, mitt sällskap sorg och möda är. Och vi kan också förstå Saltarens ord, där det står just om Israels belägenhet borta i Babylon. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Vid Efraut och Tigris sörjde Israel sitt Sion, och när man bad dem sjunga, som vi läser i våra texter, så sa de: hur skulle vi kunna sjunga Sions sånger i främlingslandet? Om vi läser noga hos profeten Jeremia, så fanns det där borta också självpåtagna profeter som hela tiden sa: fångenskapen är snart slut. Men Jeremia, han visste, han sa något helt annat. Det skulle dröja. Men Gud var med dem, och till honom så skulle det på nytt lära sig att bedja. Herren, han säger något i detta sammanhang som är mycket viktigt. Profeten skrev: jag vet vilka tankar jag har för er. Israels barn, de visste inte. De hade slutat att sjunga. Och de hade också slutat att be. Och vad var det för någonting de ägnade sig åt? Det var ju någonting som du och jag ofta faller in i. Man kan gå till sig själv. Det är klagan och det är längtan. Sen blir det bättre. Det menade att Herren inte längre tänkte på dem, folket där borta. Och det kan lätt bli så. Man känner sig ensam. Man känner sig inte sedd. Men Gud har alltid en plan. Han har räknat våra dagar innan de hade kommit. Han vet precis. Han har hela den genetiska uppsättningen på dig här. Han vet precis vem du är. Han vet dina njurar. Han känner dig inifrån. Så långt har inte vetenskapen kommit. inte ens i närheten. Varför kände inte Israels folk till planen? Jo, de hade i sin klagan glömt att be. De hade själva, för att uttrycka sig, grävt av fibern till Gud. Och visste inte vilka tankar som var hans tankar. De skulle be också borta i främlingslandet. Då hade de förstått att det finns frid mitt i ofärden. Till Gud hade tänkt ett onda till godo. Nu gäller det inte bara Israel, utan det gäller även oss. Herren är nära med sin frid och sitt hopp mitt i bedrövelsen och mitt i svårigheterna. Det är då vi får påminna varandra om: jag vet vilka tankar jag har om er. Gud har om oss. Glöm aldrig det. Han har fridens tankar och inte ofärdens. Han har ju lovat i sitt ord. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Det händer att vår tid i främlingslandet har sina tunga prövningar. Men så står det: om vi överger Herren, ska han då överge oss? Nej. Även om ni överger mig, så överger jag er aldrig. För han kan inte svika sig själv. Han är nära oss. Ett av hans namn är ju Gud med oss. Jag kommer att tänka på Israels barn som gjorde den långa ökenvandringen. På ökenvandringen under dessa 40 år så var Herren nära. De fick ett tabernakel. De fick en nådastol där de skulle lägga de 10 budorden. Men vad fanns det ovanpå nådastolen? Där vaktade keruberna, och mitt emellan där så fanns Gud mitt ibland sitt folk. Han bor med oss. Han tog sin boning ibland oss, läser vi hos evangelisten Johannes. Han vill se, han vill också vårt bästa. Han ser till så att vi inte slinter eller snubblar på vår väg genom livet. Vi har en förmåga att begära ganska mycket och önska en hel del. Men vi ska också påminna varandra om att vi aldrig glömmer att tacka. Var tacksamma i det stora, nej, i det lilla. Detta vänder ju upp och ner på hela denna världens sätt att se. Bibeln säger någonting, och du som har sett det, du som har förstått detta, att vara tacksam i det lilla, du har fått, som det står i första Timoteusbrevet, en skatt. Var tacksam i det lilla, det är en dygd som i denna världens ögon är ju en svaghet. Var nöjd med det du fått. Gud ger dig precis vad du behöver för varje dag. Det är skriftens undervisning som vänder upp och ner, som vi nu sa, på denna världens sätt att se. Det som ingenting hörs, det som ingenting syns, det är det som skriften prisa för stort. Har du förstått detta, o människa? Det som i denna världen är litet, det är det som är stort i Herrens ögon. Det finns ett bibelställe som vi kanske inte läser så ofta, men som vi borde stava på, och som förklarar denna söndagen oerhört tydligt. Det är första Timoteusbrevet 6:6. Det är inte Johannes 3:16. Det är inte Romarbrevet 3:20. Det är inte första Korinterbrevet 5:19. Det är första Timoteusbrevet 6:6. Men Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen, så står det, en stor vinst. Det är den kristna lottovinsten. Stor vinst ser vi ibland på rubriker. Men här har du den. Och har du funnit den, så har du en skatt som är större än alla andra skatter. Det är lottovinsten. Det är den kristna lottovinsten. Gud har omsorg om dig. Hela livet får vi lära oss att försöka förstå vad detta innebär. Vi snavar och vi faller. Det är inte alltid så lätt. Vi förstår detta när vi ser bort ifrån oss själva och fäster blicken på Kristus. I honom försvinner sorgen. I Kristus försvinner nöden. I Kristus försvinner bekymren. I Kristus försvinner oron. I Kristus försvinner ängslan. I Kristus försvinner också ångest. Det står i ett bibelställe så här. Och vi ska avsluta denna predikan med att läsa. Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi ber, och om vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det som vi har bett om. Jag har tänkt att det är säkert en helig ande som har låtit aposteln utlägga Jesajas ord. Och det ska ske att innan det ropar ska jag svara. Och medan det ännu talar ska jag höra. Amen. Så tackar vi dig, Gud, du vår käre himmelske fader. Tack för att vi församlas här denna bönsöndag. Tack för att du hör våra böner. Tack för att vi får komma till dig med precis allting. Vi ber att du beskyddar och bevarar oss i den saliggörande tro. Att du ser till oss som är svaga. Att du ser till oss i vår nöd och kommer vår svaghet till hjälp. Vi ropar och vi ber. Herre, förbarma dig över oss alla. Amen.